Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av Energikontoret Jämtland Härjedalen.
Mm-hmm. Har du drömt något mer om mig, Fredrik? Förra gången berättade du om mig och min icke-existerande varmvattenberedare och att de upptog dina nattliga äventyr.
Mina nattliga äventyr. Nej, du har faktiskt inte varit något mer i mina drömmar, tror jag, sen senast.
Men det var det värsta.
Ja, oförskämt av mig att jag inte tänker mer på det. Men på vägen hit så diskuterar vi i alla fall din bil.
Ja.
Och bilköp och så.
Ja, ja, det var ju ett väldigt givande samtal faktiskt. Det var väldigt fint att du kunde debriefa mig i detta. Mm.
Lisas bil har ju mer eller mindre gått upp i rök.
Ja.
Eller?
Ja, den brann ju inte upp. Nej. Det gjorde den Nej. Faktiskt inte. Okay.
Men inte så dramatiskt.
Den slutade må bra.
Ja. Ja, nej, så vi diskuterade ju då, ja, men vad kan man ha för någonting med begränsad också, alltså vilken budget man kan, ja, beroende på vilken budget man har, vad kan man göra som ändå kanske är lite bättre för klimatet och sådär.
Exakt. Fredrik sitter på alla svaren.
Ja, men och vi har ju faktiskt, då var ju inte du med, men vi har ju faktiskt gjort ett sånt poddavsnitt ganska tidigt i podden när vi hade med Linus i studion. Då var jag och Hilda som var här i studion och pratade om just det här med bilval och olika funderingar som man kan ha. Och han bor ju också i Duved, så han bor ju ungefär åt det hållet där
ja,
du bor.
Ja. Ja, men du ser.
Så att, om man själv går i sådana tankar kan man ju kanske rulla tillbaka det i det avsnittet och så kan man lyssna på det.
Ja, bra tips. Förra gången snackade vi om att vi skulle få höra intervjun som Elisabeth Wixell hade gjort med Scanias hållbarhetschef Katarina Kvist när de pratade om hållbara lastbilstransporter. Men det hände ju som det kan hända ibland när man är ute och spelar in, nämligen att intervjun inte fanns när den väl skulle lyssnas på.
Ja, det är så jävla typiskt.
Ja, det är typiskt.
Men Elisabeth Wixell, vår kollega, hon är ju väldigt rask, effektiv. Så hon har ju snott ihop en annan intervju. Och det tänker jag, det är det vi ska prata om idag.
Ja, men precis. Hon har ju pratat med värmechefen på Jämtkraft, Ulf Lindqvist. I januari kom nämligen nyheten att svenska Uniper, som är en del av den tyska multinationella energikoncernen Uniper, vill tillverka förnybart elektrobränsle tillsammans med Jämtkraft.
Mm. Och den här miljardsatsningen som det faktiskt är, det har ju fått namnet North Star Age 2. De gillar ju sådana där coola namn.
Ja, det är ganska coolt.
Och den här produktionsanläggningen då, den ska ju ligga i närheten av Jämtkrafts kraftvärmeverk i Lungvik. Och där ska det då tillverkas e-metanol. Har du någon uppfattning om vad elektrobränsle är för någonting, Lisa?
Jag vet jättelite om det faktiskt.
Mm. Gud, vilken bra grej då att Elisabeth har varit ute och tagit reda på lite mer.
Verkligen.
Vi lyssnar in.
Yes.
Ja, men då så har jag åkt iväg till Lungvik och här träffar jag Ulf Lindqvist som är värmechef på Jämtkraft. Hur länge har du varit här, Ulf?
Ja, jag har ju varit här i 25 år så jag kommer få guldklocka nu i sommar.
Ja, men häftigt. Men du, just nu så står ju ni och har presenterat stora nyheter. Hur spännande har det här varit för dig?
Ja, det har varit jättespännande. Det här är någonting som jag personligen har jobbat med under 10 års tid. Så det är jättespännande tycker jag.
Och det ni ska göra nu är ju att Jämtkraft och Uniper har startat ett samarbete. Ni ska tillverka miljövänligt elektrobränsle, e-metanol som kan användas i fartyg. Varför tycker du att det här är så stort och bra?
Ja, men det är ju bra utifrån att vi får öka mängden förnybar energi i samhället. Och det är ju jätteviktigt så vi kan ersätta den fossila energin.
Om vi börjar här nu då. Det här är ju en miljardsatsning pratas det om. Ni gör en del, Uniper gör en del. Här plingar det för fullt i datorn. Du, vad är det, ni får Jämtkraft, vad blir er del här?
Ja, men det vi är bra på det är ju alltså, förnybar energi i form av el och värme. Och här ska vi då kunna leverera tillräckligt mycket el så att de kan bygga sin fabrik. Och sen ska vi också då kunna leverera koldioxid från vår biobränslepanna här. Och sen så har vi också då tittat på att kunna leverera ånga och andra nyttigheter också. Men vi kommer bli en leverantör till fabriken. Sen är det Uniper som själva kommer bygga själva fabriken.
El, ånga och koldioxid är det som ni står för. Nu pratas det ju om att det är väldigt viktigt att det här inte bara är koldioxid i största allmänhet, utan koldioxid som kommer ifrån vad då?
Ja, men den kommer ju från skogen. Vi använder ju då olika skogsrester från skogen när vi eldar och gör fjärrvärme och el i vår panna här. Så det är ju, kan man säga, en förnybar koldioxid då, som så småningom kommer att, skogen kommer att suga upp den och igen när skogen fortsätter att växa. Så det är ett cirkulärt lopp.
Kan man beskriva det så här som att den här biomassan här, de här skogsresterna, skulle ändå ha förmultnat och avgett den här koldioxiden, så att det blir ingen extra koldioxid här? Är det där i det bra ligger, eller?
Ja, den förmultnar ju och avger koldioxid som nu ligger kvar. Nu kan vi ta hand om den, elda, vi gör fjärrvärme och vi producerar även el. Och sen det som blir extra bra nu är att nu kan vi använda koldioxid en gång till. Så nu samlar vi in den, blandar den med el som gör vätgas. Och sen så kan den så kallade e-metanolen då användas i fartyg till exempel. Då kommer ju utsläppen att ske där, men då kommer utsläppen att ske en gång till. Och sen återförs den till skogen.
Om vi tar det här steg för steg nu då, nu säger du ganska snabbt här, men det första som händer är alltså att ni tar koldioxiden från ert kraftvärmeverk och sen så läggs den här ihop med vätgas, är det första steget?
Ja, så det är ju elektrobränsle, så det behövs ju stora mängder el och elen används då för att göra vätgas. Och sen tar man vätgasen, blandar den med koldioxiden och då får man då metanol.
Så själva grundråvaran här, om man ska tänka att den här e-metanolen som kommer ut i slutändan, det är ett fartygsbränsle, det är flytande, det är en variant till vanliga fossila bränslen och kraftfullt och väl använt. Men ingången här, första steget är alltså skogsråvara och vatten.
Ja, och inte minst el. Så det är ju ett bränsle som kommer från el. Så istället för att använda el via batterier till fordon så har man el via vätgas, koldioxid och en vätska som då fordon kan köra på.
Och fordonen i det här fallet är fartyg. Nu är det ganska långt till fartyg här. Varför vill Uniper ha en fabrik och göra fartygsbränsle utanför Östersund?
Ja, framförallt är det för att vi i Sverige har ju förnybar energi. Vi har förnybar el och då i det här fallet även förnybar koldioxid i form av biomassa från skogen. Så det är två faktorer som är väldigt viktiga för dem att kunna få använda förnybara råvaror. Och det är lite ont om det i Tyskland, så därför sneglar de på Sverige istället.
Det här är en miljardsatsning. Och då undrar kanske de som är Jämtkraftkunder eller skattebetalare här i området, vilka risker är det som tas här av Jämtkraft och vad är det här företaget Uniper står för risker?
Ja, det är Uniper som bygger hela fabriken, så de tar ju risken då för att den kostnad att bygga fabriken. Vi får ju affärsmöjligheter att sälja mer ånga, sälja mer koldioxid. Så det är ju positivt för Jämtkraft att vi har en ny kund så vi kan leverera våra nyttigheter till.
Så det finns ingenting som ni riskerar i den här satsningen, menar du?
Ja, det finns säkert saker. Det är inget som jag kommer på just nu, för vi kommer inte att göra några jättestora investeringar själva.
Så den här miljardinvesteringen, den står Uniper helt för själva? Det är de som står för hela kostnaderna för den här fabriken?
För hela fabriken. Vi står ju för våra kostnader och för att bygga om något för att kunna leverera det vi vill leverera till dem.
Ja, så långt Ulf Lindqvist här ifrån Jämtkraft i Lungvik. Vad tänker ni om det som ni har hört så här långt?
Ja, vad säger du om det här, Fredrik? Man vill ju bli lite nyfiken. Man vill ju veta vilka mängder det rör sig.
Känner du att du förstår den här kemiska processen över hur det,
nej,
det går till?
Alltså, det här med koldioxidförflyttning och utsläpp den andra gång för att sen nå, alltså det är lite...
Ja, nej, det är ju det är lite svårt att förstå liksom, hur det går till. Men det är ju väldigt, jag tycker att det är väldigt coolt liksom, att man kan faktiskt använda koldioxiden en gång till och skapa det här bränslet. Häftigt, det tycker jag det. Nämnde han hur mycket det skulle vara?
Nej, men
jag tänkte att det har de ju släppt i olika pressmeddelanden och så tidigare. Och det är alltså 100 000 ton av det här elektrobränslet då, som är e-metanol. Mm. Metanol då, som ska användas i fartyg. Helt enkelt det är...
Och vad innebär det, 100 000 ton?
Ja, jag försökte kolla lite, ja, men hur mycket använder vi liksom inom... I sjöfarten, ja. I Sverige och sådär. Nu ska jag ta upp mitt papper här så jag läser rätt. Nej, men då var det i alla fall, kunde jag hitta siffror från Trafikanalys då. Och då var det den internationella sjöfartsanvändningen i Sverige. Så det är liksom ändå båtar som angör och, ja, som kanske tankar då i Sverige och så, ja, angör precis. De någon annan hamn. Så. Och då, de gjorde av med 1,6 miljoner ton bränsle. Så att det här är, ja, i runda slängar 6% eller någonting då av den totala användningen av bränsle då.
En start.
Ja, det är ju absolut en start och det är ju ganska häftigt ändå att man väljer att lägga en sån här fabrik här i Östersund.
Ja, men verkligen. Men vet man, alltså finns det på andra platser, finns det förlager? Flagship One i Örnsköldsvik ska ju producera ungefär 50 000 ton, men finns det fler?
Ja, precis. Nej, men det var väl kanske den första satsningen i alla fall som jag känner till där i Örnsköldsvik. Men sen så finns det ju även fler. De har ju Flagship 2 och 3 också, de här. Och det är i Sundsvall och också i Umeå. Och bara häromdagen så kom det just att den här fabriken i Umeå, de har redan tecknat någon avsiktsförklaring om leverans av det här bränslet till ett rederi som... Mm-hmm. Operera där i närheten av Umeå.
Mm.
Så att det är ju där har man redan fått till det. Så att det ploppar upp fler fabriker och sen så har vi ju också en anläggning i Söderhamn och de förväntas också producera 100 000 ton. Så att det liksom börjar ploppa upp de här fabrikerna som ändå producerar 5-6% kanske av någon total volym, så blir det ju ganska bra till slut.
Ja, men precis. Och i Söderhamn är det European Energy och Sveavind Offshore som ska producera. Ja, men då är det ju lite mer än 6% helt plötsligt som ska. Mm. Fast det är ju, ja, då blir det fler hamnar. Det var inget.
Ja, precis. Nej, men sen så kan man ju också så här, fråga, liksom, ja, men är det bara guld? Gröna skogar, ja. kopplat till det här.
Är det det?
Ja, alltså det är ju väldigt energikrävande att ta fram det här bränslet. Man hör ju, det är många steg. Liksom. Först så ska man ju förbränna någonting och det ska bli koldioxid och sen ska man samla in koldioxiden och så ska man göra vätgas som i sig är en väldigt energikrävande process. Och det behövs vatten, alltså det behövs en massa resurser för att få till det här.
Så man förlorar en massa energi för att få fram det?
Ja, jo, men det kan man ju säga. Mm. Så att, och också den här e-metanolen då, som man får till slut, den innehåller ungefär hälften så mycket energi. Ett ton sånt bränsle innehåller ungefär hälften så mycket energi som ett vanligt det bränsle som man idag använder. Så att man behöver egentligen dubbelt så mycket för att kunna tänka liksom, den totala volymen. Så vis. Så att det har ganska låg verkningsgrad då. Jämfört om man till exempel tänker sig att man skulle lyckas köra på batterilösningar eller sådär. Men det är ju inte alltid det är applicerbart. Jag menar, det är ju stora grejer de här fartygen. Så att, ja.
Dessutom är ju det här på något vis förnybara batterier då. Eller man ska säga. Att man kan fylla på. Man kan ändå tanka med det.
Jo, nej men ja, det är ju flytande bränsle helt enkelt
enkelt.
Istället för batterier. Ja. Så är det ju. Så att jag menar, det finns ju fördelar och nackdelar med allt, men jag tänker om man ska nämna någonting så är just det här med energiinnehållet och att det är ganska låg verkningsgrad, vilket gör ju också att det blir ganska dyrt bränsle i alla fall som det ser ut nu med de produktions volymerna. Så vi får väl se liksom vart det bär an. Men det är ju otroligt spännande att man väljer också att satsa på så många olika ställen i Sverige.
Ja, verkligen. Mm. Vi ska tillbaka till Elisabeth och Ulf. Jag tror att de har börjat snacka raggning.
Jag tänker att en sak som är ny nu för bolag som Jämtkraft och för kommuner, det är att det helt plötsligt kommer in nya stora aktörer. Och ni är ju visserligen stora här i regionen, men ni är ju inte så stora i världen. Hur blir det här mötet mellan Jämtkraft och ett sånt här bolag som Uniper?
Ja, men jag tycker det blir spännande. Det är väl lite annorlunda. Vi får prata lite utländska språk. Det är både tyska och det engelska. Men vi är ju trygga med vad vi kan. Och vi har ju jobbat med förnybart ända sedan 1889. Så det här är verkligen någonting som vi kan jobba med. Och fortsätta jobba med. Så att det känns bara kul att någon väldigt stort företag vill samarbeta med oss.
Vem var det som raggade upp vem i den här affären då?
Som sagt, jag har jobbat med sedan 2014 och haft andra företag som jag haft kontakt med tidigare också. Men då var marknaden inte riktigt mogen. Vi har haft kontakter, jag kan inte säga vem som började, vem. Vi hade ett samarbete som har utvecklats under tiden.
Mm, så ni har haft kontakt med Uniper länge innan affären gick loss?
Ja, det här är ju så väldigt stora investeringar så vi har ju haft ett samarbete med dem ett tag redan nu.
Det här kommer ju att gå åt en massa el. Ni tycker förstås att det är bra att sälja el. Men nu gör ni en stor satsning med Östersunds kommun och Ekodatacenter och Warm runt de här växthusen och serverhallarna. Tar all el slut nu?
Ja, man kan vända på det. Det är tack vare att vi fått serverhallarna Ekodatacenter som kund och nu Uniper som kund som gör att vi kan beställa 500 megawatt från Svenska Kraftnät. Hade de två kunder inte funnits så hade inte vi kunnat beställt den anslutningen från Svenska Kraftnät då. Och nu har vi beställt 500 megawatt och det kommer bli mycket över till den lokala utvecklingen här runt i Jämtland också. Vi vill ju fortsätta utveckla, bygga laddstationer och så vidare. Så tack vare två stora kunder nu så kan vi dra in 500 megawatt till Östersund.
Så du menar att det här gör att Östersund är bättre rustad till exempel för elektrifieringen av tung trafik tack vare det här?
Ja, tack vare det hade vi inte fått så här stora kunder så hade vi inte kunnat få in så här enormt mycket kraft till Östersund. Och nu får vi in kraft så att det räcker till annat också.
Så hur mycket blir det över?
Ja, man pratar om kanske drygt 100 megawatt över som finns då för att utveckla normal utveckling.
Men nu är det så att det blir inte några fler sådana här jättesatsningar att vänta här i de här trakterna?
Ja, vi är glada med de här två stora satsningarna nu. Så att jag ser inte liknande stora satsningar just nu i alla fall.
Inga nya satsningar. Alltså, men intressant det här med att en bieffekt blir mer kraft i stan och att det innebär att Östersund blir bättre rustat för omställningen i stort. Fattar du också så?
Jo, precis. Och det är, jag tycker att det är så svårt att förstå de här alltså siffrorna, hur mycket det är.
Ja.
Ja, som sagt, de fick 500 megawatt från, som alltså de kan ta ut från svenska stamnäten eller så.
Kraftnät.
Ja, kraftnäten. Ja. Och de får 100 megawatt effekt kvar. Och det är så här, ja, men hur mycket är det egentligen?
Kan vi ladda telefonerna?
Ja, absolut. Jag kollade lite grann och enligt liksom Uppsala län, alltså hela det länet förbrukar 300 megawattimmar.
Jaha.
Hela Uppsala län.
Per år.
Ja, per år. Mm. I liksom effekt, de har det effektbehovet.
Okay.
Och de är ju 400 000 invånare. Och vi är ju 125-130 000 invånare eller någonting. Och de har mycket mer industrier. Så att det här är ju liksom 100 megawatt är väl kanske vad hela Jämtland då använder idag. Så att det är inte bara normal utveckling skulle jag säga att man kanske kan göra. Utan det handlar ju om, ja, det är ju jättemycket man skulle kunna göra för
faktiskt
de där.
Om det
handlar om någon slags normal utveckling och mer laddplatser och sådär. Så att, det är mycket helt enkelt. Så att, ja, vi får se vad vi kommer göra med den här mer effekten helt enkelt.
den här e-metanolen är ju tänkt att gå mestadels till rederibranschen, men det talas ju en hel del om att tunga transporter också kan gå på elektrobränsle. Och vi ska tillbaka till Elisabeth och Ulf och höra mer om de pratar mer om det här, om tänkta användningsområden.
Ja, och också om vi kan få höra lite om processen framåt. Liksom när ska det vara klart här?
Ja, men exakt.
Nu så är ju första steget ert kraftvärmeverk. När är det klart?
Det är klart om ungefär ett år. Då får vi ett nytt kraftvärmeverk, en lilla syster, nummer två då.
Och sen så ska det byggas en ny fabrik för att göra den här e-metanolen. Vad är det för steg vi ser på vägen innan det här är klart för försäljning?
Ja, Juniper måste ju börja söka tillstånd och de bitarna, och sen så ska de ju projektera anläggningen, och vi ska dra in en stor elmatning hit, så att det kanske är någonstans 2028-2029 det kommer kunna vara en fabrik på plats.
Så ni kommer att ha rätt mycket att göra här ett tag framöver?
Ja, det är jättespännande. Det är jättekul nu, tycker vi. Vi får bygga ett nytt kraftverk som vi tar i drift nästa år då, och så kommer vi kunna ha möjligheter att titta på den här anläggningen därefter.
Ja, det säger Ulf Lindqvist på Jämtkraft som ser väldigt glad och nöjd ut.
Det är glad och nöjd, det förstår jag att han är. Det här är ju, det är ju häftigt och en kul utveckling i Östersund.
Men verkligen, vad det händer grejer här i trakten.
Ja, vi var ju, vad du menar, vi var på studiebesök på Jämtkraft i jobbet.
Nej.
Lisa? Nej. Jag var ju det med, tillsammans med en massa andra kollegor, och det var väldigt kul faktiskt att få gå in och titta på, ja, men hur blir fjärrvärme till egentligen. Och vi fick kolla på deras nya, ja, bara utifrån då, deras nya kraftvärmeverk och lite sådär sagt. Det är också väldigt fin utsikt där uppifrån. Ja, så att om man har möjlighet så tycker jag inte att man kan bemöda sig ett litet studiebesök där på Jämtkraft. De tog emot oss väldigt bra. Så.
Det var ju väldigt snällt. Mm. Hörru du, om vi blickar framåt för vår del då, vad ligger i pipen hos oss?
Ja, men hos oss på energikontoret, då skulle vi vilja lyfta, vi kommer ju dra igång en serie webbinarier. Kommer vi göra,
ja,
om lite arbetsmaskiner som man kan använda på sina besöksmål. Eller på sina besöksmål. Ja, men om man driver en anläggning eller så i Jämtland. Det är ju våran satsning att vi ska ju hjälpa dem att bli fossilbränslefria.
Precis, och det är ju fossilfria arbetsmaskiner, ska vi kanske förtydliga. Mm. Och det är en serie i tre delar, eller vi kommer att ha tre olika webbinarier, ett i april, 11 april, som kommer att handla om?
Ja, om fossilfria pissmaskiner kommer vi att köra på, och då blir det faktiskt hel elektriska, tror jag. Det kommer vara det största fokus på där, på pissmaskinerna.
Och i maj så är det i alla fall planerat elskotrar, och i juni båtmotorer och
fyrhjulingar.
Fyrhjuling.
Det blir lite så här gott och blandat i den där
sommarpåsen.
Inte sommarpåsen.
Ja,
ja, nej, men, och jag tänker att mer information om det här, det finns ju på våran hemsida regionjh.se/energikontoret. Där har vi ju en kalenderfunktion där vi försöker lägga upp allt som vi arrangerar, men även sånt som kan vara intresse som andra arrangerar också.
Precis. Och det går också att följa oss på LinkedIn och Facebook, där vi ju uppdaterar arbetet. Vi har ju haft väldigt roligt idag när vi har låtit AI generera en bild på en elektrisk pistmaskin. Det finns väldigt få förlager som AI kan jobba med.
Jag tror det. Det blir väldigt spännande, spännande variant. Jag tror vi får lägga ut lite grann, kanske göra något.
Ja, vi får göra ett collage.
Collage över den här processen. Men ja, det blir spännande. Man kanske kan jobba med produktutveckling och titta liksom. Mm.
Verkligen.
Ja. Det var kul.
Och har ni frågor och funderingar till oss på energikontoret, så mejla oss på energikontoret@regionjh.se.
Mm.
Är vi klara för dagen?
Ja, men jag tänker att vi måste ju berätta om våra finansiärer också.
Ja.
Och just det här avsnittet, det har ju finansierats av EUs regionalfond, Region Jämtland, Härjedalen, Region Västernorrland och Biofuel Region.
Nu då?
Nu är vi klara, tycker jag. Nu kan vi gå ut i solen igen.
Yes. Ja. Hej då!
Hej då!